You need to see functioning financing for large financial institutions.
Det är tisdag den 12 mars när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Snart stänger vi böckerna för det första kvartalet, det vill säga när vi lägger mars till handlingarna. Sen är det inte jättetråkigt att vi kliver in i Q2, för vad händer då? Jo, då är det monsunperiod på Stockholmsbörsen. Då kommer det regna pengar. Boksluten har ju redan kommit, vi vet alltså förslagen till utdelning som bolagen har för utskiftningen för 2023 då. Men de kommer ju inte in på kontot förrän det är regnperiod, och det är ju april och maj, så att det blir väldigt trevligt. Det kommer vara många kaching-ljud i telelurerna i vårt avlånga land från Kiruna ner till Ystad, Trelleborg. Kul! Förra veckan steg OMXS30 1,06%, vilket är andra veckan i rad med exakt samma avkastningssiffra på andra decimalen. Veckan dessförinnan bryter den sviten, för då var det en uppgång på 1,10%. Så vi har haft ett antal positiva veckor, vilket är roligt. Vi är också på nya rekordnivåer. OMXSP steg 0,95%, så att breda börsen steg lite mindre. En intressant datapunkt som vi fick i fredags är ju non-farm payroll, alltså sysselsättningssiffran utanför jordbrukssektorn i Amerika, som kommer allt som oftast första fredagen varje månad för månaden dessförinnan då. Och här såg vi ju att det var 275 000 nya jobb i februari jämfört med 200 000 förväntat. Vissa säger 198, men runt 198 till 200 000 förväntat. Så det är en betydligt starkare siffra än vad man räknade med. Dock ska tilläggas, dock med versaler, så reviderades dundersiffran från januari ner. Då landade vi på 353 000 nya jobb. Den reviderades ner till 229 000. Så 353 000 ner till 229. Det är ingen liten nedrevidering. Det är en rejäl nedrevidering. Dessutom nu i februari då, tillbaka till den senaste siffran, så steg arbetslösheten från 3,7% till 3,9% jämfört med månaden innan. Samtidigt som genomsnittliga timlöner kom in på plus 0,1% månad över månad mot 0,2% förväntat. Vilket alltså var halva tillväxten gentemot förväntan då. Och lägre än plus 0,5% månad över månad i januari. Och det här är intressant, är och var den långsammaste takten sedan 2021. Så en del av de siffrorna som har kommit in nu på senaste, även inflationssiffran i USA, där var det ju bränsle och boendekostnader som drev absoluta merparten av inflationssiffran. Man måste se bortom det. Och det som är intressant här då, det är ju att de genomsnittliga timlönerna kom in lägre än väntat. Det är bra, det konteras in på den positiva sidan av balansräkningen. Sen har vi ju Sverige som nu är med i NATO på kontoret från Carnegie, Stockholm, Regeringsgatan 56, våning 11. Där vi än så länge sitter kunde vi blicka ut över takåsarna av ett vackert Stockholm, blå himmel, sol som lyste. Väldigt, väldigt trevligt, som gav energi. Mycket D-vitamin som kommer nu automatiskt istället för att behöva käka D-vitamintabletter på vintern, som man tydligen ska göra, har jag förstått. I senare del av livet, att det kan vara bra. Speciellt ni som bor i norra Sverige där det är mörkt när man går till jobb eller skola och mörkt när man kommer hem från jobb eller skola. Då behöver man extra D-vitamin under vinterhalvåret. Nåväl, där över takåsarna så såg vi att man höjde svenska flaggan, är ackompanjerat med två NATO-flaggor på vardera sida om den svenska flaggan i samband med att man även hade ceremonin i Bryssel där man då höjde den svenska flaggan. Nu är vi med i NATO. Det här borde också innebära att vi på marginalen får se en lägre riskpremie på Sverige jämfört med tidigare i utlänningars ögon. Det vill säga att vi är med i försvarsalliansen. Det är inte lika riskfyllt i en utlänningsögon att investera i Sverige som det har varit tidigare. På marginalen så har vi haft ett litet tillägg, en liten riskpremie för att vi inte har varit med här. Så intressant. Någonting annat som är och var väldigt intressant är att vi i torsdags fick ett delikat nytt all time high i Amerikat. Inte för de vanliga indexen, för där är vi redan på eller nära all time high. Vilket innebär att för varje dag som det stiger lite grann, ja men då slår vi ju ett nytt all time high. Så att nyhetsvärdet sjunker ju när man är i närheten av all time high. Stockholmsbörsen hade trampat vatten i 787 dagar innan vi fick ett nytt ATH. Det har ett stort nyhetsvärde. När man är nära ATH-nivåer så är nyhetsvärdet inte lika stort. Men istället så var det S&P 500 Equal Weight Index som bjöd upp till dans för första gången sedan januari 2022. Och det här är positiva nyheter och det innebär att uppgången breddas och dessutom också blir mindre beroende av en handfull techbjässar. Dessutom visar det sig att marknaden kanske närmar sig en punkt där man har diskonterat in den rejäla räntehöjningscykeln från noll och ingenting till 5,25, 5,50 i Fed Funds Rate och nu istället jobbar framåt. Nu blir man ju dessutom mera positiv när man ser att långräntorna har sjunkit ner igen. Man förväntar sig att korträntorna kommer ner i centralbankerna runt om, sänker räntorna. Det är en sak vad de säger, det är en annan sak hur de kommer att agera. Och det finns ju en logik i att man så långt det går retoriskt fortsätter säga att man är försiktig, man inväntar mer data. Det hade jag också gjort. Men tidigare trodde man ju att sänkningar skulle komma här i mars. Säg, det har man skjutit närmare sommar. Men alldeles oavsett om det hade kommit i mars, eller för sommar, sommar eller hösten. Vi närmar oss för varje dag som går så närmar vi oss en punkt där vi också kommer se att räntorna sjunker tillbaka. Och det är mycket som tyder på att så bör ske också. Vilket innebär att när man ser den här effekten, man ser långräntorna komma ner. Man ser bolåneräntor på korta benet, alltså den rörliga räntan som ofta är en 3-månadersränta då. Även den börjar komma ner, vilket för hushållen då ska sägas. Även om styrräntan inte har kommit ner än. Och när det kommer till den rörliga bolåneräntan så är det ju mer Stibor 90 än styrräntan som påverkar. Men det är klart, får vi en räntesänkning på styrräntan så kommer vi ju se en effekt naturligtvis. Det här gör att det blir mer pengar över i hushållet, det blir mer funny money. Och det är bara liksom, när förväntansbilden cementeras att nu är räntorna på väg ner. Det gör någonting i hushållen, det gör att man blir mer optimistisk. Vi orkar inte vara negativa hur länge som helst. Det ligger i den mänskliga psykologin, i DNA, hur vi är funtade. Vi kan vara negativa under en viss period. Det har varit ganska stökigt på börsen sedan november 21 fram till nu. Det är ganska länge sedan. Nu har vi höjt räntorna väldigt mycket. Sen kan man fundera på om det här är någon form av normal nivå på räntan eller inte. Det kommer diskuteras i evinnerlighet. Men inflationen är snabbt på väg ner. Vi kommer ha en ganska hög realränta, inte minst i USA. Baserat på den förväntansbilden man ser en bit ut på kurvan när det kommer till inflationen. Så att det finns inget självändamål att ha för åtstramande ränta. Så man kan väl egentligen sammanfatta det med att det våras och när vi då tror att vi nu går mot en lägre ränta, lite mera pengar i hushållet och så, då blir vi glada igen och sen så ackompanjeras det med lite vår, lite sol och lite härliga vårkänslor. Det är roligt, vi får se hur det påverkar bolagen om sällanköp. För även om börsen nu också har kommit upp ska tilläggas så befinner vi oss fortfarande i ett läge där bolaget, snittaktien i OMXS30 är ner hyggligt mycket från toppen de senaste 3 åren. Snittaktien på breda Stockholmsbörsen är ner ganska rejält. Det är väl, om inte på så ganska nära, en halvering från toppnivåerna på snittaktien. Så det finns fortfarande en hel del krut kvar, tänker jag. När sentimentet, börshumöret, räntan kommer ner lite grann, noteringsfönstret öppnas, det blir mer av happy times. Jag tror att vi står och balanserar på en knivsudd nu, där vi kommer att kunna tippa över på lite mera happy times igen. Och just det här med att vi ser en breddning av uppgången, alltså att det inte bara är techbjässarna som står för uppgången, det är temat för 2024 i min bok. att det blir enklare för fastighetsbolag. Där har vi sett att det var jättesvårt för dem att gå från marknadsfinansiering till bankfinansiering, och bankerna skulle vara jättepicky. Och det var tufft för dem som inte riktigt hade skött sig, så att säga, och naturligt såklart. Och att småbolag hade det jättetufft och sällanköpsbolag jättetufft. Nu verkar det vara så att det är ganska hett igen att investera i företagsobligationer där fastighetsbolagen utgör en absolut majoritet av de som emitteras och de som finns ute i marknaden. Så att det har liksom, sentimentet har skiftat ganska snabbt. Och då kanske inte minst fastighetsbolagen kan komma ur med blotta förskräckelsen. Och att innan vi kom till ett läge med kniven mot strupen och att det skulle refinansieras 24, 25, 26. Att vi får lite högre temperatur i marknaden igen. Småbolagen, sällanköpsbolagen kommer att få det enklare när vi får mer pengar i plånboken. Och en breddning av marknaden, det är det vi behöver för att vi ska få se en uthållighet i den här uppgången, i den här vändningen. Det kan inte vara en smal skara bolag som kommer att fortsätta driva. Sen har vi en AI-feber. Och vart den kommer att ta oss, det får vi se. Så antalet bolag, på tal om det här då, att det börjar bli lite ljusare då. Antalet bolag som nämner recession i sina earnings calls i S&P 500 är på lägsta nivån sedan Q4 2021. Det var ju då Jerome Powell sa att det inte längre är transitory inflationen då, att man behövde göra det som krävdes för att få den under kontroll. Och antalet tillfällen då som bolagen nämner recession i sina earnings call har sjunkit 6 kvartal i rad. Fram till 7 mars var det 47 bolag som nämnde det här, vilket är lägre än femårssnittet på 85 stycken. Och lägre än 10-årssnittet på 61 stycken. Så den inflationen, KPI då i Kina, som steg 0,7% year on year i februari efter 4 månader på raken med deflation. Och därtill 2 då med oförändrad nivå. En stor bov i det här dramat har ju varit kraftiga prisfall på fläskkött. Som väger tungt i deras KPI-korg. Men den ska ju ändå spegla vad den genomsnittliga kinesen faktiskt köper. I Sverige så väger ju inte fläskkött lika mycket. Boende är ju en sån som väger tungt här. Men där fläskkött, nu tror jag att en och annan känner, åh, vad skönt att vi inte är i deflationsspiralen längre. Däremot så fortsatte producentpriserna att sjunka. Och de ligger ju lite före i värdekedjan när det kommer till inflationssiffror. Någonting annat som talar för att det här fortsatt kommer vara en huvudvärk, det är att Kina vill rivstarta, kickstarta sin ekonomi som inte riktigt har kommit igång postpandemi, och där man vill med olika medel få igång produktionen igen och ta det på exportbenet där man vill exportera mycket. Så att det finns en del som tror att vi kan se en period likt millennieskiftet igen, där vi får en massiv push av produkter från Kina som skapar en deflationistisk push runt om i världen och som inte talar för en högre inflation framåt. Däremot det som den riskerar att leda till, det är ju mer av protektionism och handelshinder etc. som vi kanske då inte vill ha. Men det finns en risk att vi går åt det hållet om den här tesen då materialiseras. På noteringsfronten så har vi meddelandetjänsten Telegram som har nått 900 miljoner monthly active users, MAU, som närmar sig dessutom lönsamhet. Det här efter att ha infört både annonser på plattformen och en prenumerationstjänst då. Och nu överväger bolaget en börsnotering. Och som referens kan sägas att WhatsApp, som ägs av Facebooks moderbolag Meta Platforms, de har 1,8 miljarder MAUs och Signal har 30 miljoner MAUs. Så får man någon form av kontext. Och med det sagt, ett nyhetssvep. Där har vi ju då S&P 500 som slog genomsnittet av aktivt förvaltade storbolagsfonder för 14:e året i rad i fjol 2023. Här gick indexet bättre än 60% av de aktivt förvaltade fonderna. Och snittet är 64% sedan millennieskiftet då. Omvänt kan sägas att 4 av 10 aktivt förvaltade fonder gick bättre än index. Rimligtvis så kommer den siffran bli lägre om man tittar över ett flertal år dock. Sen har vi Thomson Reuters som öronmärker motsvarande 82 miljarder kronor för investeringar inom AI, artificiell intelligens. Bolagets vd Steve Hasker säger till Financial Times inför deras investerardag att de har citat, tremendous financial firepower, slutcitat, för att göra den här typen av investeringar. Och på tal om AI fortsatt, OpenAI Sora har rört om i grytan i Hollywood, citat. OpenAI's release of Sora has freaked people out, slut citat. Tyler Perry som är regissör och producent har pausat en utbyggnad av Atlanta Studio värd 800 miljoner dollar på obestämd tid efter att ha sett Sora, citat. I had no idea until I saw recently the demonstrations of what it's able to do. It's shocking to me. Slutcitat. Sen har vi försvarsteknologibolaget General Dynamics som höjer kvartalsutdelningen för 27:e året i rad. Utdelningstillväxten landade på 7,6% varpå direktavkastningen uppgår till 2,1%. Kinesiska Baidu lanserar nu Kinas första robottaxi vid namnet Apollo Go. Kommer att köras 24/7 i delar av Wuhan, en del av Kina vi alla känner till vid det här laget, tyvärr. Så har vi Intrum som rasade på börsen och intog jumboplatsen tillsammans med SAS. Aktien tappade 20,5% i kölvattnet av en rejäl riktkursförändring från Arctic Securities. De säger nämligen att riktkursen då sänks från 70 till 8 kronor. De sänker den alltså 88,6%. Och som skäl anges att Intrum väntas ställas inför finansieringsproblem under 2025. Trots att bolaget själva menar att de klarar av alla förfall 2024 och 2025. Och att de lösningarna som står till buds tror inte då Arctic är gynnsamma för aktieägarna, vilket också är smolk i bägaren. Aktien som stängde på 30 kronor dagen innan har redan tappat 92% sedan 2021. Och finansiella historieromantiker kommer ihåg tiden innan samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorf samt Nordic Capital som storägare. Det var då, nu är nu. Det har varit en bedrövlig utveckling av kursen sedan dess. Det är smått sorgligt att se, får jag ändå säga. DI noterar att Stefan Persson har köpt aktier i Hennes & Mauritz för 52,5 miljarder kronor sedan 2016. Kontexten är att det förefaller konstigt att de inte räddade Renewcell där de var största ägare. Och här kommenterar man då i citat, i slutändan tycks hållbarhetsmålen ha offrats på marginalmålets altare, slutcitat. Och det var ju också avgående vd Helena Helmerssons hjärtefråga, det här med hållbarhet. Efter det här så har vi också nått av nyheten att H&M går in i ett projekt som kommer bli en utmanare till Renewcell, men där man använder en annan typ av fiber. Helt enkelt så att det kanske gav någon form av förklaring till varför man inte var beredd att fortsätta satsa på Renewcell. Som jag har förstått när jag har pratat med förvaltare är att det krävdes lite högre initiala investeringar och kostnader från kunderna för att börja köpa den här typen av fibern som Renewcell höll på med, vilket skulle vara till fördel för exempelvis finska Spinnova, där det inte skulle krävas lika stora kostnader helt enkelt, vilket kanske är ett plus i dessa tider när det har varit lite tuffare ekonomi helt enkelt. Sen har vi Tesla som inte längre är en av de 10 största börsbolagen i USA för första gången sedan januari 2023. Aktien flåsar nu visa i nacken efter en nedgång på nästan 29% year to date och market cap nu då uppgår till 562 miljarder dollar. Sen har vi Nasdaq Stockholmsbörsens noteringschef Adam Kostial som tar över vd-posten. Jag blev väldigt glad när jag nåddes av den här nyheten. Jag tycker om Adam mycket. Jag ser det här som ett omen på att noteringsfönstret öppnas med besked senare i år. Det här var en riktigt trevlig nyhet. Sen har vi Qualcomm som höjer utdelningen för 22 året i rad. Årets utdelningstillväxt landar på 6,3% varpå direktavkastningen klockar in på 2%. Och sist men inte minst, AB Volvo rullar vidare, har passerat milstolpen 600 miljarder kronor i börsvärde och aktiekursen har passerat 300 kronor. Citat, det råder börsfest i lastbilsbranschen som är en av Sveriges största arbetsgivare och viktigaste exportindustrier. Slutcitat. Det var en flitig skribent på Dagens Industri som skrev just detta. Nyligen rusade världens största lastbilstillverkare Daimler Trucks aktie 18%. Där det är lite febrigt i den här branschen just nu. Kul med de orden. Jag hoppas du får en trevlig avkastning i portföljen, så hörs vi nästa vecka. Stort tack för mig och stort tack för att du lyssnade på det här.